elegante. Tycker att du kommer elegant. Och bara vidrar den här platsen. Du bara vidrar var och en av oss här ikväll. Tack Jesus. Tack för din godhet. Din godhet som ska beröra oss ikväll. Som ska forma. Som ska hjälpa. Som ska leda oss ikväll. Som ska hela oss och upprätta oss. Din godhet, Jesus. Som bara är och flödar hela tiden från ditt faders hjärta. Jag bara tackar dig, Jesus, för din härlighet. Att vi ska få se din härlighet här ikväll. Att din härlighet ska uppenbaras. Att vi ska förstå mer och mer vilka vi är egentligen. Och du har gjort i våra liv. Och du har gjort för oss och med oss. Och vad du kan göra genom oss. Tack Jesus. Du är så stor. Du är så mäktig. Du är så underbar. Tack att du bara får lita till dig. Bara vara med dig. Hämta styrka, hämta kraft. Hos dig. Hämta vederkvickelse. Glädje, frihet. Tack för livet med dig, Jesus. Det verkliga livet. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, David. Amen. Gud är god. Det var någon som sa det. Gud är god, pastorn är bättre. Och det kan man ju missförstå, men det var alltså pastorn var på bättringsvägen. Men det var ju sjuk. Därför var Gud god. Du vet, det här med... Du kan tänka ibland på det här med att vara Guds barn. Att vara frälst. Vad är det? Alltså, vad innebär det egentligen? Hur kan vi beskriva det så att människor ska förstå det? Är det någonting som är bra eller vad är det egentligen? Du vet, om jag kan säga så här. Tänkte på det här i eftermiddag. Om du skulle beskriva ditt liv i Kristus, vad du fick när du blev frälst, vad som hände i ditt liv, med alla de här punkterna där, så finns säkert 20 olika saker du skulle kunna ta upp, kanske ändå fler saker. Om du skulle beskriva det för någon som inte känner Jesus, och beskriva det inte utifrån Jesu ord, alltså att det handlar om kristen tro, utan bara allt som skriver det ungefär som profant. All godhet, allt rikedom, alla de här bitarna som du får, all frihet och alla de här bitarna. Så misstänker jag att den personen du skulle berätta det för skulle bli alldeles överväldigad. Om du skulle säga så här lever jag. Det här är min far, han är världens rikaste. Och så vidare. Och han har gett mig det här och det här och det här. Jag har det här, jag har full frihet. Och så vidare. Skulle bli alldeles överväldigad. Vem är din pappa egentligen? Det tror jag inte på, skulle jag säga. Nu ljuger du för det. För så där bra kan ingen ha det. Jag vet inte. Om du däremot blandar in Jesus och Gud och Fadern och allt det här andliga i det. Ja, då säger man kanske något annat. Och frågan är, allt det här goda som står i Bibeln, tror vi på det? Eller hur är det? Jag tänkte på psalm 23, liksom. Jag ska inte predika över den, men jag tänkte bara första versen, första strofen där. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Ja, jag säger, jag tror på det där. Ja, men varför är du här då? Ska du just gå och slå klackan i taket och springa liksom gaslopp och berätta för varenda en? Om verkligen Herren fick vara din herde. Eller som jag brukar säga istället, Herren är min pappa. Men jag ska inte fattas, för det är precis samma sak. Det är det det handlar om. Så kan du läsa in i den saltaren. Herren är min pappa. Det är bara det att det gick inte att skriva på den tiden att Gud var vår pappa. För det motsade sig lagen. Det var därför när Jesus kom hit och berättade att Gud är hans far. De höll på att stena honom för att de blev så vansinniga. För det kan man inte. Det var ju hädelse. Gud kan inte vara pappa till någon. Men Herren är min pappa och ingenting ska fattas mig. Det är evangeliet. Det är evangeliet rakt av. Nu har jag sagt det, nu kan jag gå och sätta mig. Nu vet du vad evangeliet är, vad det handlar om. Han är din pappa och ingenting ska fattas dig. Och då är ju frågan. Känner du din far i himlen? Eller känner du honom inte? Och hur ska vi i så fall kunna känna honom till fullo? Går det? Vad säger Bibeln om det där? Jag tänkte läsa ett ord från, alltså, som visar lite grann om de här bitarna. Från Matteus 11, ja. 25, vers 25 och så kapitlet ut. Det står så här. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbart det för det små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen, och den sonen vill uppenbara honom för. Så fortsätter han. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Det här bibelstället, det brukar vi ju, ibland gör man så här, man plockar loss. Det ska man inte göra när man läser, man ska läsa Bibeln i sin sammanhang. Man plockar loss olika och sen får man en annan innebörd av det. Vi brukar ofta plocka loss det sista, kom till mig eller ni som arbetar och så vidare. Så får man en annan innebörd av det, men det här är ju en enhet, det här bibelstället. Det är en helhet. Och här visar Jesus många saker. För det första, att fadern uppenbarar sig för de små. Mycket hellre än för de stora, visa och alla de här. Som tycks vara så mycket. Alltså när du är liten i dig själv, ödmjuk i dig själv. När du liksom säger, Herre, jag kan inte allt. Kom och visa mig. Det är ödmjukhet. Sådana människor. Sådana människor som kanske inte kan allting heller. Inte har så lätt för sig. Men som litar på Herren. Sådana vill han uppenbara sig för. Och det gäller ju dig och mig. Jag tror att både du och jag kan komma till de här. Eller ansluta oss till de personerna. Men sen säger han så här. Ingen känner sonen utom fadern. Och det är ju sant. Jesus känner ju, fadern känner ju sonen till fullo, eller hur? Det håller du med mig om. Men så säger han så här också. Ingen känner, inte heller känner någon fadern utom sonen. Och så lägger han till, och den sonen vill uppenbara honom för. Vad betyder det då? Alltså ingen känner fadern utom sonen. Alltså i gamla testamentet så uppenbaras ju fadern, eller Gud, för en del olika profeter. Jesaja till exempel, David och vissa andra. Fick se glimtar av Gud. Men de fick inte se hur han var på riktigt. De såg ju bara små glimtar av han. Men Jesus kom och det var han som uppenbarade vem fadern är. Alltså fadern kände sonen för att han skulle uppenbara vem han var för dig och mig. Du kan inte komma till fadern själv antingen genom Jesus. Och du kan inte förstå vem fadern är om inte Jesus uppenbarar fadern för dig. Det går inte. Likadant när du blev frälst var det inte du som kom till Jesus. Du som sökte upp Jesus. Vi brukar ju säga så, jag fann Jesus, jag sökte och så fann jag. Men det är inte sant. Det var ju fadern som sökte upp dig och presenterade dig för Jesus. Det är den vägen. Det hände. Och sonen, han vill uppenbara vem fadern är för dig. Och då kommer de här orden. Tänk nu på det här, vem Jesus talar till här. Han talar alltså till de mest religiösa människor som överhuvudtaget har existerat på jorden. Alltså ett extremt religiöst folk. Det talar han till. Där du hade lagens 613 bud som du skulle hålla. Det var inte så svårt. Eller hur? Det var ju bara 613 bud att hålla. Då fick du välsignelse. Det skulle de göra. Det var det att missa de ett enda bud så var det kört. De skulle inte bara hålla, de skulle inte bara tro på lagen, de skulle hålla den också, allting. Men det var det folket. Och sen säger han så här då. Kom till mig. Alltså nu har han sagt, den sonen vill uppenbara fadern för oss. Och sen beskriver han då hur fadern blir uppenbarad genom sonen. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Det här var ju alltså lagens folk. Som hade alltså alla de där 613 buden de skulle hålla. Det var jobbigt. Nu säger han, kom till mig. Ni bär på tunga bördor, ja, minst sagt. Jag ska ge vila. Alltså bildet har att jag ska visa er vem fadern är. Titta på mig. Ta på er mitt ok och lär av mig hur jag gör. Därför att mitt ok är milt och min börda är lätt. Så ska ni finna ro för era själar. Alltså Jesus vill uppenbara fadern. Varför det? Därför att han älskar fadern så oerhört mycket. Så det är det absolut viktigaste han vill för dig. Att uppenbara vem fadern är. Men han vill också uppenbara vem du är. Att du är faderns barn. Guds eget barn. Du är inte Jesu barn, eller hur? Du är faderns barn. Du är Jesu bror eller syster. Men därför kom Jesus, för att uppenbara vem fadern är för dig. Och känner inte du fadern så blir det väldigt svårt för dig att hitta din identitet i Kristus och så veta vem du egentligen är i Kristus. För det är bara en fader eller en förälder som kan uppenbara identiteten för sina barn egentligen. Syskon kan inte göra det. De föräldrarna, de ger, om du har en jordisk förälder som har en bra förälder, en väldigt bra förälder, så kommer de barnen att bli trygga. Det är för att den föräldern uppenbarar, den föräldern pushar på, den föräldern berättar hur de barnen är. Du är bra, du är jättebra, det kommer gå jättebra för dig och så vidare. Om barnet misslyckas, säger man, det är ingen fara, det här fixar vi. Det kommer gå jättebra för dig. Så funkar en jordisk förälder som är bra. Om då Gud som är fader för alla, alltså pappornas pappa, hur säger han då? Han kommer att pusha på dig hela tiden. Hur bra du är. Vem du är egentligen. Du är mitt barn, du är min son, du är min dotter. Jag älskar dig. Du är hemma hos mig nu. Du är i mitt hus. Du får vara i mitt hus. Du kommer aldrig att behöva lämna mitt hus. Du får vara hemma nu. Känn dig hemma. Slå dig ner i soffan och känn dig hemma, bildligt talat. Det är så han säger till dig. Han säger inte, du är min tjänare. Kom nu och servera mig mat. Kom nu och gör det här för mig. Om du blir över någonting kanske du får. Annars får du gå leta din mat någon annanstans. Det är inte så han säger. Utan du är barn i huset. Och barnet, sonen i huset, eller barnet i huset, förblir i huset för alltid. När du en gång har tagit emot Jesus, då är du Guds barn. Då är du hemma i Guds hus. Och du kommer aldrig att behöva lämna huset, oavsett hur du beter dig. Precis som Rut läste här om i inledningen. Det var ett ord jag läste. Du kan vara trygg i Gud. Han lämnar dig aldrig. Kärleken kommer aldrig. Alltså, ingenting kan skilja dig från Kristi kärlek, läste hon. Så läste hon en massa olika saker. Du kan läsa i Romarbrevet 8 och slutet där. Det finns ingenting som kan skilja dig. Du är son eller dotter i huset. Res på dig. Sträck på dig. Du är hemma. Kylskåpet, bildet har det, är ditt. Sängen är din. Soffan är din. Du kan känna dig precis hemma. Och vara den du är. När du vet de här bitarna, att du är ett Guds barn och vad det egentligen innebär för dig, då kan du också börja på titta på de här bitarna med din identitet. Vem är du i Kristus egentligen? Vad hände egentligen på korset när Jesus dog? Och du blev ett Guds barn. Men det hände så mycket, mycket mer. För att vi kristna, så det är så lätt för oss när vi lever ett kristet liv att vi hamnar i det här som vi kallar lagiskhet eller religiositet. Och det vill vi ju inte, men handen på hjärtat, hur många är det som är fria från religion här? Eller lagiskhet ibland. Det sipprar igenom väldigt lätt utan att vi tänker på det. Och det är många gånger, fast vi vet inte vilka vi är. Vilken position vi har. Och vad Jesus har gjort för oss egentligen. Om du råkar falla i synd och göra bort det ordentligt, hur upplever du den situationen och hur känns det i hjärtat? Får du fördömelse? Får du skam? Eller vad känner du? Om du känner fördömelse eller skam, ja, men det har ju inte Jesus gett dig, eller hur? Det står, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Varifrån kommer då skammen eller fördömelsen i ditt hjärta? För det finns många som säger så här, vi ska predika om synden. Det är viktigt. För folk syndar så mycket i kristna kretsar. Så vi måste predika. Och om du syndar så är det bra att du får känna lite skam och fördömelse. Det är nyttigt för dig. Då gör du inte om det, säger man. Och då har man glömt vad som står i Bibeln. I Romarbrevet 7 tror jag det står. Att synden får sin näring av lagen. Innan lagen fanns så fanns ingen synd. Men när lagen sa att du får inte, då grep synden tillfälle. Eller hur? Alltså om jag har en gräsmatta som jag har nysått där jag bor, säger det. Så att inget staket, men det går en väg bredvid där. Så en gräs mot en nysått och så går folk förbi där. Det händer inte så mycket. Sen sätter jag upp en skylt. Du får ej gå på gräsmattan. För den är nysått. Du kan slå vad om att nästa morgon kommer det vara flera fotspår på gräsmattan. Därför det. Jaha, får vi inte gå där? Men det måste vi prova. Jag kollar. Synden grep tillfället. Därför att lagen, budordet, sa du får inte. Ja, men då får jag. Då gör jag ju det. Så att om jag predikar synd, alltså att folk ska få synda medvetande liksom och sluta med det här och så vidare. Det som kommer att hända då är att de kommer att synda ändå mer. Och de får dessutom massvis med fördömelse och skuld. Men predikar jag nåden, predikar jag Guds kärlek, vad händer då? Då kommer Gud att kunna ta tag i syndaproblematiken. Och jag kommer att bli mer och mer helgad och mindre benägen att synda. Varför det? Därför att jag upptäcker någonting som är mycket, mycket bättre. Guds kärlek. Det är mycket trevligare att vara ledd av den helige ande än att hålla på att synda. För synden kan ju vara underbar en kort tid, eller hur? Det vet ni alla som har fallit i synd eller håller på att synda. Alla liksom, oavsett vad det gäller. Om du har spelmissbruk, säger vi. Och spelar mycket. Ja, men vinner du jätteroligt. Men förr eller senare så börjar du på förlora. Och mer och mer och mer och mer. Och så sitter du fast där. Och det är inte så roligt. Och så säger någon till dig så här. Sluta med det där. Ja, just det. Så får du jättedåligt samvete. Jag ska sluta. Så försöker du att sluta. Det går inte. Du bara inser att det här går inte. Jag klarar inte av det. Lika bra fortsätta. Jag kanske får en vinst i alla fall. Och sen bara faller du fortsatt ännu mer in i spelmissbruk. Men om jag ställer säger åt dig. Det finns en lösning. Den helige ande har en lösning på det här. För det första gör det ingen fördömelse. För att du håller på och spelar. Det är förlåtet. Gud har den förlåtet i all synd. Så det, från hans sida är det inte kört. Det finns liksom ingen fördömelse alls. Men kom nära Jesus. Tillåt Jesus att hjälpa dig. Be han om hjälp. Då kommer du bli fri. Kan man? Ja. Lätt som en plätt, som man säger. Hur då? Bjud in den helige ande och säger kom helige ande och hjälp mig. Jag har spelmissbruk. Spelberoende. Jag vet inte, jag kommer inte ur det. Nej, du kommer inte ur det. Vad gör jag då? Gör det till mig. Och sen kommer den helige ande och verka i din vilja så att hans goda vilja får ske. Och du kommer successivt att börja inse, men det var inget roligt. Samtidigt så får du lära känna Guds hjärta. Det här var jätteroligt. Så dras du närmare och närmare Jesus. Ser du där liksom hur frihet från synden? Och vet du det? Att du är fullkomligt fri från synd. Alltså den synd som du gjorde eller har gjort. Alltså Gud har ju förlåtit alla människor, eller hur? Han har försonat hela världen med sig själv. Så varenda människa är ju förlåten. Även de som inte tror. Han har försonat världen. Och det betyder att all synd som du har gjort, som du gör och du kommer att göra, är förlåten. Men hur kan det hända? Tänk att med framtiden, vet inte vad jag kommer att göra. Nej, men det funkar så, för att när Jesus tog din synd på korset fanns ju inte du, eller hur? Då var du långt i framtiden. Men den synd som du gör nu, den var ju framtid när Jesus dog, eller hur? Hänger du med? När Jesus dog för 2000 år sedan, då fanns ju inte du, då var du framtiden. Och nu är du nutiden. Och din synd är förlåten. Och det du har gjort är förlåt. Och det kommer att göra också fortfarande förlåtet. Så du är fri från synden. Det finns ingen fördömelse heller. Det betyder att Gud kommer aldrig att lyfta på ett ögonbryn om du råkar ut för att synda. Jag har predikat nu att vi ska ut och synda och supa ner oss och hålla på. Nej, det gör jag inte. Jag predikar nåden. Att Gud tillräknar inte. Det står så i, om vi tittar på kärlekens lov i 1 Korinthierbrevet 13, står också att Gud tillräknar inte, alltså dina, det du har gjort, dina synder, dina missgärningar och alla såna saker. Han tillräknar dig inte dem, för han redan förlåter dem. Så från hans sida finns det liksom ingen fördömelse alls. Däremot så kan det vara bra att be Gud om förlåtelse, naturligtvis. För att din relation, alltså inte från hans perspektiv, han älskar dig lika mycket, du är lika värdefull. Men från din relationssätt, för att du ska kunna ha relation, fortsatt relation med Jesus, så bör du be om förlåtelse. För det som händer när du liksom lever i synd, det är det att syndens lön är döden, och synd, alltså det finns en lag om sådd och skörd. Det gäller ju även synden. Den som sår får skörda. Och det som händer där är ju egentligen att när jag syndar så kommer fienden och sätter hållhakar på mig. Så drar han mig. Mot min vilja, men han drar mig bara nära. Och sen berättar han en massa saker om mig, hur värdelös jag är. Som har syndat. Det kommer inte bli någonting av mig. Men om jag då säger förlåt till den jag har syndat mot. Det kan vara en människa eller Gud. Eller kan jag gjort någonting mot mig själv också. Då släpper ju det där. De här hållhakarna, alltså de här ringarna eller de här öglorna. Och då är du fri. Då kan jag inte dra det längre. Det är behag som en ål. Och du är fri. Och din relation med Jesus är också perfekt. Därför är det så viktigt att leva i förlåtelse. Men från Guds perspektiv fördömer han det aldrig. Och det är väldigt bra att veta. För att många människor pratar ungefär så här liksom att Gud ska döma, Gud ska göra, för han ser synden i världen, han ser synden i Sverige. Det är så syndigt och Gud kommer att straffa. De har inte läst Bibeln. Gud har redan straffat synden genom Jesus Kristus. Han har försonat hela världen med sig själv. Däremot så kommer naturligtvis syndens konsekvenser att få att hända om vi fortsätter i synd. Det är det som är. Om jag lever vidare i synd så kommer jag förr eller senare få konsekvenser av det. På grund av det jag gör. Men det är inte Gud som ligger bakom det. Utan det är ju synden i sig som gör det. Ser ni det? Det betyder alltså att när du har tagit emot Jesus så finns det ingenting som kan skilja dig från hans kärlek. Du kan teoretiskt sett, alltså, för du gör inte det, men jag kan säga teoretiskt sett, därför göra precis vad du vill. Han kommer inte att lyfta på ett ögonbryn och säga, nu är det kört, nu får du lämna här. Därför, om det vore så Att det finns en gräns hit men inte längre. Hur vet jag att jag inte överskridit en gräns? Hur vet du att du inte överskridit en gräns? Hur vet du vart den gränsen går? Skulle alla vara liksom oroliga? Ja, du kanske kan komma till himlen, men jag vet ju inte riktigt. Jag kanske har överskrivit någon röd linje som inte jag får överskriva, men det finns inga sådana. Du är fri. Dessutom, när Jesus dog så dog du med honom. Och när du dog med honom så uppstod du också med honom ett nytt liv. Vilket betyder att syndens makt är bruten i ditt liv. Bibeln talar ju om att du var död tidigare. Du kan läsa med Efesierbrevet 2. Vi som var döda i våra gärningar. Du var död och synden levde ju, alltså av döden får man säga. Han levde ju på dig när du var död, alltså andligt död från Gud. Men när du dog med Kristus och uppstod med Kristus, som vi säger att här var du tidigare. Du var andligt död och borta från Gud. När du dog och uppstod hamnar du här, och här emellan är en avgrund. Det betyder att synden inte har någon makt med dig längre. Paulus säger att du är död från synden. Alltså makten har till och med slutat. Och hur ska vi då kunna leva det kristna livet? Det är precis så som står i Romarbrevet. Att vi ska genom anden döda kroppens gärningar. Alltså leva i anden helt enkelt. Hur då? Tillåt Guds kärlek att fylla dig. Lev i kärleken. För att kärleken, vet du, det är Gud. Han är kärleken. Är det någonting som råder mot Gud? Råder synden över Gud? Nej. Gud är större än synden. Det betyder att kärleken fördriver all fruktan, all oro, all svaghet, all sjukdom, allt. Allt vad fienden kan komma och hitta på fördriver kärleken. Så att när du lever i Kristus och ger dig till Jesus och låter kärleken fylla ditt liv, så kommer den kärleken att fördriva allt det andra. Allt som du egentligen, kroppen, köttet som Bibeln talar om, vill göra. Det kommer bli mer och mer ointressant för dig. Därför att ditt liv fylls mer och mer med kärlek från Jesus. Och du vill inte synda. Du vill inte göra fel. Det är så han har gjort det för dig. Han gjorde det så enkelt. Alltså du, när du tog emot Jesus, blev du fullkomligt fri från allt vad synden är. Gud säger inte, om du berättar, om du säger, kommer till Gud. Alltså om fienden kommer och säger, han kan komma och påminna om saker du har gjort. Och du säger, kommer till Gud och säger, förlåt, det där jag gjorde, det var inte bra. Då säger han, vad pratar du om? Ja, men det där jag gjorde då. Vad då? Säger han. För det har han ju glömt, står det. Det är ju förlåtet, det är ju glömt. Då du lyssnar på fel röst. Du vet att det mesta som vi mår dåligt av i livet egentligen. Vi har fördömelse, vi har skam, vi har liksom ångest. Vi har många sådana saker som vi mår dåligt av. Det handlar egentligen om att vi lyssnar på fel röster. Och inte förstått vilka vi är egentligen. Och hur enkelt det är att leva det kristna livet. För fienden kommer hela tiden att plåga dig med du ska, du måste, du borde, du har inte gjort. Och Gud kommer inte vara nöjd med dig, säger han. Men då vet du det. Gud är visst nöjd med mig. Jag får göra vad jag vill och Gud är ändå nöjd med mig. Det är inte bra att göra vad jag vill, men Gud, jag får göra vad jag vill. Utan att, och Gud kommer inte att förkasta mig. Och han älskar mig helt och fullt. Och jag kan leva det liv jag ska leva. Hemma i Guds egen familj. I frihet. Alltså det här handlar egentligen om Guds barns frihet i Kristus Jesus. Hur fri du egentligen kan vara. För det är jättemånga människor, kristna, som jobbar mot, alltså som har drivs, alltså som har problem med synden. Och då tror man att det är kört. Och jag syndar nu igen. Oj, nu tycker inte Gud om mig. Nu är det kört. Och jag som hade jobbat upp mig, jag hade tänkt jag skulle kunna få en ledarposition kanske i församlingen. Och så körde jag på det här. Han har ju kört. Men du är ju människa. Är du människa så kan du falla synd. Du kan göra bort dig. Men ur Guds perspektiv spelar det ingen roll. Han älskar dig lika mycket ändå. Och det är inte kört. Det är aldrig kört för dig. Aldrig kört, vad du än har gjort. För han är densamma igår, idag och all evighet. Han förändras inte. Och han älskar dig med en total kärlek. Du är så värdefull så att det finns ingen som är så värdefull som du. Jo, jag är lika värdefull som du. Jag är inte mer värdefull. Men lika värdefull. Han älskar dig, vet du. Sen har han ju gjort så mycket för dig så nu hinner vi inte ta in alla de här grejerna som han har gjort för dig. Men du har fått ett arv. Du fick det alltså fastän Gud lever ju. Men du har fått det ändå. Han är din far. Han är så generös att du får arvet fastän han lever. Precis som den här liknelsen om den förlorade sonen som vi säger. Den fadern gav ju också arvet fastän. Det var ju en förolämpning egentligen mot fadern att begära ut arvet. Det var ju en väldig förolämpning. Han fick ju arvet fastän han levde fadern. Det är med Gud, han gett dig arvet fast han lever. Vad innehåller det arvet då? Har du tänkt på det? Det är ju allt det goda som Gud har för dig. Välsignelserna, löfterna, positionen. Jag menar på, när du blev förälder, tog emot Jesus. Så blir du satt i Kristus Jesus. Eller hur? Du är i Kristus. Det är där du har allting. Skulle du inte vara i Jesus skulle du inte ha någonting. Då vore du inte frälst. Så fort du blir frälst så hamnar du i Jesus. Därför att i Jesus får du allting som du har. I Jesus finns allt. Alltså allt vad Jesus står för. Allt vad han har. Det har du fått. Helgelse, rättfärdighet, frihet, fullkomlighet, alla de här bitarna. Det fick du när du blev frälst. Du fick en sak till också. Jesus han sitter på fars högra sida. Eller hur? Det står i Efesierbrevet 2. Och i och med att han sitter på fars högra sida så har han ju full, alltså han sitter ju där jämt. Han har alltså full kontakt med far, eller hur? De sitter inte bara vid sin sida och så säger de ingenting, eller hur? Det är full kommunikation däremellan. Och även den helige ande, det är tre stycken. Treenigheten. Där har du full kommunikation, Fader, Son och helige ande. Jag brukar säga det är alltså den fullkomliga relationen. Alltså det är absolut relation. Där det finns inga ingenting som skulle kunna störa kommunikationen eller relationen. De tänker, tycker och ser likadant på allt. De är inte avundsjuka på varann. Om du råkar be till en helig ande istället för till Jesus, så blir inte Jesus avundsjuk. Om du ber till Fadern istället för Jesus, blir inte Jesus avundsjuk. Om du ber till Jesus, blir inte Fadern eller den helige ande avundsjuk och så vidare. För de ärar varandra. De upphöjer varandra. De förhärligar varandra. Men eftersom du har satt i Kristus Jesus, det är din position, är ju också du på Fars högra sida. Det betyder att du har full kommunikation med Fadern genom Jesus. Du har samma kommunikation med Fadern som Jesus har. Du använder hans kommunikations, om man får använda i mitt språk, du använder hans kommunikationssystem och kommunicerar med Fadern. Det är en fullkomlig kommunikation. Det är ingenting du kan ta dig själv. Du kan aldrig komma själv inför Fadern. Det är en inbjudan som du sa ja till när du blev frälst. Och då fick du en inbjudan, inträdesbiljett kan man säga, in i Faderns närhet. Där sitter du. Du kan inte komma, alltså om du är karriärsmänniska, du kan inte komma högre. Det går ju inte. Det är det högsta du kommer, det var dit fienden, där fienden vill komma, på högst, på berget. Mötesberget, det var dit han ville komma. Han fick inte det, han blev nedkastad längst ner i avgrunden. Alltså han försökte, men fick inte. Du sa bara ja tack. Så kom du dit. Gratis. Alltså av nåd. Alltså om du ska förstå och tänka igenom allt vad Jesus har gjort för dig, hur mycket du har i Kristus, i ditt kristna liv, hur skulle du liksom, att du skulle häpna. Oj, har jag det här också, och det här också, och det här också. Ja. Tänk att vara välsignad med all välsignelse som finns att få tag på. Det finns ingen mer. Men du har inte känt eller märkt. Nej, men sök det. Titta efter i ordet. Och sök i gemenskapen. Om du inte har den här hjärtegemenskapen, kärleksrelationen med Jesus, då kommer du inte märka så mycket. Men när du kommer nära Jesus, eller rättare sagt, när du tillåter Jesus att komma nära dig, för det är det som det handlar om. Det är inte jag som ska en massa. Han har gjort allt för mig. Jag behöver ju inte göra någonting annat än be honom komma. Kom helige ande. Och fyll mig med dig själv. Eller när det gäller ordet. Kom helige ande, uppenbara ordet för mig. När du gör det, då kommer han ju. Eftersom han vill uppenbara vem du är, alltså din identitet. Och han vill uppenbara vem Fadern är. Och det är Jesus som gör allt det där. Utan Jesus har du ingen fader eller någonting. Det är han som uppenbarar. För han är ju fars. Alltså han är ju en kopia på sin pappa, kan man säga. Det är bara han som vet vem far är. Och som han levde så är ju far i himlen. Så du har fullkomlig frihet. Om du då läser Bibeln, då finns det alltså vissa verser i Bibeln som vi läser och så tycker vi att det står ju något annat. Här står det vi ska, vi måste. Här står det till och med, men här kan man ju tolka att vi kanske till och med tappar frälsningen och lever på ett visst sätt och allt det här. Som en del tolkar och slår varandra huvud på i media. Det kanske ni har läst. När det är diskussioner i media så kommer det sist någon med ett bibel och så här säger Bibeln. Punkt slut. Fast det är ett lösryckt bibelcitat som inte handlar om det. alls vad det är, vad det gäller. Men när du läser ordet och hittar ställen i ordet som du skulle kunna misstänka, men oj, det här kan ju ge fördömelse, det här kan ju ge skam, det här känns ju som krav. Om du hittar sådana ställen i ordet i Nya Testamentet, då får du betänka till det gärna. Mm. Eftersom Bibeln säger att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, då måste jag alltså ha tolkat det här fel. Då kanske det är dags att börja på att titta vad det egentligen står. Vem skrev det? Till vem skrev han det? Varför skrev han det? Fanns det speciella omständigheter? Var det något speciellt som hände? Eller vad var det egentligen det handlade om? Till exempel Hebreerbrevet, som är skrivet till judakristna. Man tror att ja, men det kan vara någon annan också. Men författarna för Hebreerbrevet försöker visa hur mycket bättre Kristus är än lagen. Och där finns det ju saker och ting som man kan liksom, oj. Till exempel trampa Kristi blod under fötterna. Har ni läst om det? Utan om man då inte vet att det där var en ritual man gjorde i templet. När man skulle omvända från kristen tro till judendom igen. Så hällde man ut blod som man trampar på. Det är inte att du har liksom gjort en synd. Och nu är den synden oförlåtlig. Det är inte det handlar om. Men tänker man inte vad det står. När man liksom får sådana där som skulle kunna ge liksom fördömelse. Eller ge liksom konstiga känslor. Ja, men då vet man att då måste jag tolka det fel. Men då kanske man får fråga någon. Eller varför inte gå bibelskola. Då får man ju veta det mesta. Också en orsak att gå bibelskola. Eller om du läser Gamla Testamentet. Det ska du läsa ljuset av Nya Testamentet. Det finns ju, Jesus finns ju på nästan varenda blad i Gamla Testamentet om du bara läser det. Men det var ju lagen. Alltså du ska, om du tittar på 5 Mosebok 28, välsignelserna. Om du håller lagen till punkt och pricka, så kommer de här välsignelserna att drabba dig. Ja, men det var ju bara 613 bud du ska hålla. Det var enkelt. Då kommer alla välsignelser att drabba mig. Ja, försök. Men sen står det också, om du inte gör det, då kommer de här förbannelserna att drabba dig. Men om du inte har läst Galaterbrevet 3, det står att Jesus blev en förbannelse i vårt ställe. Han tog all förbannelse. Då kan du läsa det här fel. Det gäller alltså inte dig. Välsignelserna gäller dig, men inte kraven och resultatet om du inte gör det. Då har redan Jesus gjort för dig. Det var bara en passus det där med ordet. Men det är bra att tänka på sådana saker. Men det du ska tänka på, det är alltså att du är älskad. Du är så genomälskad. Nu hinner jag inte säga allting jag skulle ha sagt. För det, nu får vi sitta till morgon kväll. Men det finns så mycket som det här med din frihet i Kristus. Det kan man prata om hur länge som helst. Det finns hur många aspekter som helst på det. Men tänk på det. Att du är ett Guds älsklings... Vad ska man säga? Hur ska jag säga det för att du ska förstå det? Älsklings gulleplutterbarn. Nej, det blir inte rätt heller. Men någonting i den stilen. Så han älskar dig så mycket så att han liksom blir nästan tårögd när han ser dig. För att han älskar dig så mycket. Och när han ser svagheten du drabbas av, som du bär på, blir han definitivt tårögd. För han har ju lösningen på det. Och han säger ju hela tiden, kom, ge det till mig. När du då gör det, då kommer ju han för att hela upprätta och ge tillbaka. Men det är ingen quick fix. Det är inte så här, liksom, sen är det klart. Att gå fram en gång till förbön, sen är det klart. Det är en process som startar. Han startar en process i ditt liv. Men jag lovar dig, han kommer fortsätta med den processen tills det är klart. Han slutar inte. Han håller ut. Och han ger aldrig upp, för det finns inga hopplösa fall. Han vet hur han ska göra. När du bara tillåter honom. Så ditt gensvar är egentligen bara att tillåta Jesus. Kom helige ande och fyll mig med kärlek. Fyll mig med uppenbarelse i ordet. Fyll mig med allt det goda du har. Och då kommer han att göra det. Det som dessutom händer. Nu ska jag sluta innan jag säger för mycket. Så jag kommer in på något nytt. Men dessutom, det som händer i ditt liv när du kommer liksom in i den nära kärleksrelationen. Du vet, kärlek ger kärlek. Kärlek är smittosamt. Det är någon som upptäckte det. Om man älskar, om två stycken älskar varandra så smittas du. Och när Jesus älskar dig med fars kärlek, när den får träffa dig, det som kommer hända i ditt liv, det är dels att du kommer älska Jesus tillbaka jättemycket. Men du kommer också älska alla syskon, alla människor runt omkring dig. Och du kommer vilja göra en massa saker i Guds rike. Och det är kärleken som driver dig. Det finns inga krav heller än måsten att det här med att göra en massa saker. Du är ingen tjänare åt Gud. Du är vän. Men du kommer att tjäna Gud. Därför att kärleken driver dig. Men då bränner du inte ut dig. Det är kärlek. Jag vill. Jag gör det för jag vill. Och det är roligt. Och ofta märker du inte ens att det är Gud som leder dig. Du bara tror att det är du som gör en massa saker. Efter han får upptäcka, oj då, det var ju inte jag. Det var ju övernaturligt. Det var ju inte jag. Men det är för att han verkar i din vilja. För att hans goda vilja ska ske. Känner du att Jesus älskar dig? Känner du det? Han gör det. Nu ska jag sluta här. För David kommer upp och spela lite grann. Nu bara tackar dig Jesus. För din gränslösa kärlek. En kärlek som bara vill sätta oss fria. Fullständigt fria. En kärlek som är så omfattande så att vi aldrig kan fatta eller förstå den. Och som har fått sådana konsekvenser i livet att vi bara känner till en liten del av det. Tack Jesus, att vi är fria från synd. Syndens makt är bruten. Du tillräknar inte synd i våra liv. Det finns ingen fördömelse. Utan du bara älskar oss som dina favoritbarn som vi är. Och vill umgås med oss. Tack Jesus. Men det räcker inte där. Du har så mycket, mycket mer. För att din kärlek, den helar oss från svagheter och sjukdomar, krämpor och allt som kan plåga en människa. Jag bara tackar dig Jesus. För att du ser vad syskon är. Om de har någonting de går och jobbar med som är jobbigt i deras liv. Tack att du helar. Tack att du upprättar. Där fienden har härjat. Tack att det kommer du Herre. Återställer. Du kan återställa förflutna saker som har hänt. Som de aldrig hade hänt. Tack Jesus. Tack för alla som ser på nätet. Tack för att du älskar var en av dem med sån kärlek som kommer aldrig kunna fatta det. Och om de sitter på en stol och tittar och skulle förstå det, skulle de ramla av stolen på en gång. För det är så stort, det är så mäktigt. I dina ögon är var och en som sitter och tittar på det här fantastiska människor. Som man har sån respekt för. Som man älskar med sån kärlek. Och som man bara öser av sin barmhärtighet. Och sin tröst. Finns någon där som gråter just nu? Du gråter i ditt inre för att det är så jobbigt. Din livssituation är så jobbig. Jag kan bara berätta för dig att Jesus, han är precis vid din sida nu. Han rör vid dig just nu. Han lägger sin sårmärkta hand på dig. På din panna. Han gör dig fri. Han ger dig frihet. Finns också någon på nätet som behöver tröst. Mycket tröst. Du är så ledsen. Saker och ting har hänt. Men Herren är all trösts Gud. Han ger dig mycket mer tröst än vad en människa kan ge dig. Så har vi gott mod, säger Herren, att trösta dig. Och jag helar dig. Och jag ska göra allting helt igen i ditt liv. Det finns också någon på nätet som har problem med mage. Smärtor i magen. Det är orolig. Vet inte vad det är. Men Herren helar just nu. Han bara näpser allt det där just nu. Och löser en Guds läkedom i ditt liv. För han älskar dig så mycket. Det är också någon som har gråstar och är orolig för operation. Att det ska bli operation. Men Herren helar dig. Han är specialist på gråstar. Han säger det är lätt. Det är jättelätt. Ta emot helande. Det är för att han vill. Och han gör det. För din skull. För att du är hans barn. Och Herren säger, se inte tillbaka på vad som har varit. Se inte på gamla omständigheter och misslyckanden. För jag gör allting nytt. Kom till mig, säger Herren. Och lämna alla dina bördor i mina fötter. Tillåt mig att älska dig. Tillåt mig att hela och upprätta ditt liv. Det där som du inte vet hur du ska lösa. Det där som gnager i ditt samvete. Det där som gnager och du vet inte hur ska jag få till det här. Den där ekonomin som är så jobbig. Hur ska jag kunna betala räkningarna? Du som behöver en bil och inte har pengar. Och ropa, hur? Säg till Herren. Han har lösningar. Guldet och silvret är hans. Har själv fått mirakel när det gäller bilar. Flera gånger faktiskt. Han kan. Och han vill. Finns det någon som inte har. Som var arbetslös. Det är ett jobb. Herren är specialist på att fixa jobb. Nämn det. Säg, Jesus. Jag har inget jobb. Jag behöver ett jobb. så nämner du vad det är för jobb du vill ha. Men var detaljerad. Glöm inte att säga var du vill jobba någonstans. Alltså vilket område, så att du inte får ett jobb uppe i Norrland om du sitter i Stockholm. Han ger dig vad ditt hjärta begär. Han underhåller ingenting för dig. För han är din far i himlen. Halleluja. Mm. Tack Jesus. Jag känner bara Guds kärlek till var och en av er. Hur den bara flödar in i var och ens liv. Älskar dig. Han kommer aldrig att lämna dig. Eller överge dig. Om du vill ha, vill, så kan du komma fram. Så ska jag lägga händerna på dig. Och bara välsigna dig. Bara be för dig att du ska få uppleva mer av Guds kärlek. Är det så att du har något specifikt behov för att nämna det? För Gud, han är här. Han har öppet hus just nu här i Kungsängen. Amen.